Helt sikkert? Lurer du på, eller er du helt sikker? Helt sikker. Så tusen hjertelig takk skal dere ha. Vi skal dele Guds ord. Flott å se deg her på midt på sommeren. Vi kom nettopp fra eller vi var i Saronsdal en 2-3 dager, Kirsten og jeg, og hadde inntrykk av at halve menigheten var der, så det var veldig kjekt. Traff en kredoer på hvert et hjørne. Så jeg lovte vel for 14 dager siden at vi skulle få et vitnesbyrd fra den konferansen vi hadde, eller var at Gud faktisk gjør under og tegner mirakler i vår tid her i Norge, ikke bare i Afrika eller Asia eller India, men han gjør det her. Så vedkommende skulle lese inn en sånn liten videosnutt på mobilen. Den kvaliteten ble ikke så veldig god, men det som jeg tenkte på, Kirsten, kan ikke du bare, en del som ikke har hørt det vitnesbyrdet, så hvis du hadde tatt kort versjon en gang til, var det bra? For at det er bra å vite hva Gud gjør.
Ja, det her var det her altså søskenbarnet til en veldig god venninne av meg. Det er en dame på min alder. Hun er fra Bodø, og ved juletider så fikk hun vite at hun hadde kreft, og hun hadde kreft i hele kroppen. Hun var på 7 forskjellige plasser. Og hun fikk vite av legen at det var ikke langt, at hun hadde ikke lenge igjen å leve. Og hun ble frelst. Og barna hennes ble frelst. Og så fikk vi et spørsmål om å være med og be for hun her i menigheten. Så vi ba for henne på et bønnemøte her i vår. Og så hadde jeg veldig lyst til å komme på Todd White-konferansen, men legene hadde sagt at det ikke er sikkert at hun lever så lenge. Men det var målet hennes, at hun ville komme hit. Og ting begynte faktisk å skje på våren. Så når hun kom hit, så hadde hun én plass igjen hvor hun hadde kreft, og det var her. Den sto her en svulst. Og vi ba for henne her. Hun var på konferansen, og vi ba for henne. Og 2 dager etter konferansen så var til legen, og da fikk hun, da ble hun erklært helt kreftfri. Det er helt fantastisk. Ja.
Så bra. Så det er en mirakelgud vi tjener. Og derfor så det klart at når vi synger nå, så I believe in you, I believe you're a God of miracles. Jeg tror på deg, jeg tror at du er en Gud av mirakler. Så kan vi, hvis vi ikke trenger personlighet umiddelbart inngripen av Gud, så kan vi synge det og tenker, ja, det er en fin tekst. Og men er du desperat? Har du fått dødsdommen? Da strekker hjertet seg ut til Gud. Du vet at hvis ikke Gud finnes, eller hvis ikke han kommer på banen nå, ja, så skal jeg i hvert fall, tok i hvert fall imot frelsen. Så visste du det at hvis jeg dør, så går jeg til himmelen. Men så hadde hun et håp. Det var ikke bare hun, det var hennes barn som trengte at hun ble i livet, at hun fortsatte å leve her på jorden. Så strekte seg ut til Gud. Gud, helbred meg. Og så fikk hun oppleve det her kreftsfullt etter kreftsfullt. Datt, eller forsvant, rett og slett. Hæ? Det er fantastisk. Og tenk hva det betyr for den familien og slekten at hun ble berga, for å si det sånn, for det var nettopp det hun ble berga. Ja, fortell, altså vitnesbyrdet hennes sto i avisa i Bodø. Ja. Så ja, men så det er bra når hva det heter, avisa Nordlandsposten, eller? Ja. Hæ? Ja, de har slått dem sammen, ja. Stemmer, Anna. Ja. Men det er bra. Flott. Vi skal snakke faktisk litt grann om noe som Bibelen snakker mye om, og som sier, Bibelen sier at vi kan ikke leve uten. Eller det at, at vi som kristne, det står at av tro skal den rettferdige leve. Altså det noe som er noe som vi alle trenger for å eksistere i troen, livet med Gud. Tillit og tro til han. Og da sa jeg sist at det ikke snakk om sånn norsk tro, hvor vi lurer på hvordan været blir i morgen. Jeg tror det blir fint vær, eller jeg tror det blir regn. Sånn, i Bergen så trenger du ikke så veldig stor profetiske evner for å skjønne hva du skal. Men vi ser på y.no, men vi skjønner det at det er absolutt ikke garanti at det blir sånn som de sier. Det er en usikker sak. Men i Bibels benemnelse så er tro en substans, det er en virkelighet, det er en overbevisning, det er en full overbevisning i et menneskes indre om at det Gud sier om seg selv, det er sant, og det han lover, det holder han. Det er en full overbevisning om det. Jesus sa det til Thomas, ikke sant, etter at Jesus var stått opp. Og Thomas, som vi kaller for tvileren, altså han nekter rett og slett å tro, sa han, før han fikk stikke fingeren i hullet etter korsmerkene, ikke sant? Han ble spikret til korset, eller at han fikk stikke hånda i siden etter spydet. Og når da Jesus åpenbarte seg for han, så sa han, kom her, Thomas. Så fikk han liksom se selv. Så sa han, Thomas, du tror fordi at du ser, men salig er den som tror, altså lykkelig, velsignet, heldig er den som tror men ikke ser. Så de fleste av oss, noen av oss har hatt drømmer hvor Jesus har åpenbart seg, men de fleste av oss har ikke på en måte sett han fysisk, men allikevel så er troen blitt en realitet i våre hjerter. Og jeg kan ikke forklare det eller definere det på noen annen måte enn at jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg er helt sikker på at jeg vet at Jesus lever. At han har stått opp igjen, og jeg erfarer det hver eneste dag. Hvordan erfarer jeg det? På forskjellige måter. Men det er bare noe som er rotfestet i dypet av mitt indre. Uansett hvordan dagen ser ut, uansett om det liksom føles bra eller føles mindre bra, så er det noe som er plantet. Det er en gave fra Gud. Frelsen er en gave. Det er noe som er plantet inn i oss. Vi kan nesten ikke forklare det, bare vet at vi vet at vi vet at han er veien, sannheten og livet. Den troen til frelse er noe som du må ta imot. Det er ikke noe som du kan skape eller kjempe deg til, men du må høre evangeliet. Og så med din vilje så tar du imot. Og om det da er så et lite håp knyttet til troen, og du skjønner det at er dette sant? Er Jesus virkelig den han sier? Finnes det virkelig en himmel? Finnes det en fortapelse? Er det sant at Jesus døde på korset for alle hver menneskers synder? Er det sant at han døde på korset for mine synder? Ja, så gjelder det jo ikke bare her og nå. Men det handler om evigheten. Men det må bli åpenbart. Det må bli synlig gjort ved Guds ånd. Så et menneske kan ta imot det. Men Gud trenger vår villighet, vår ærlighet, vår oppriktighet, om vi føler at vi har stor tro eller liten tro. Jeg skal snakke litt om det. At det lille troen vi har, den kan vokse til å bli hva Bibelen definerer som at det som er umulig i dag er mulig i morgen. Det som virker som ikke lar seg gjøre, eller jeg klarer ikke å tro, vet du hva? Jesus har gitt oss en vei. Og jeg skal prøve å belyse det på forskjellige måter. Men han trenger vår oppriktighet. Du kan si nei, og du kan stenge hjertet ditt. då får inte troen fäste sig. Men du kommer vara öppen och säga, jag hoppar. Jo, jag tar emot Guds ord som så det står. Och jag vill tro. Jag vill tro. En man som kämpar med tro, han ropte, Jesus, hjälp mig i min vantro. Jag vill tro, så. Och då, det är nog med viljan vår som bara öppnar sig upp. Och du behöver inte måla störrelsen på. Men öppna det upp, ta emot. Och så finns det såkornet som vi ska diskutera idag. Det har en sån potential, en sån kraft i sig. Till att förändra mitt och ditt liv. Och sätta kursen för livet vårt. Jesus, han fortalte en... eller vi läser, la oss se det sån. I Matteus kapitel 17. Från vers 14 ska vi läsa. Då de kom ner till folkemängden kom en man bort till Jesus, fall på knä för han och sa, Herre, ha barmhärtighet med sönn min. Han är månesyk och lider förfärdlig. Ofta faller han in i ilden och ofta i vannet. Jag tog ham med till disciplinerna dina, men de var icke i stand till att helbreda ham. Jesus svarte, du vantro och vrange släkt. Hvor länge ska jag vara hos dere? Hvor länge ska jag hålla ut med dere? Kom hit med gutten. Och Jesus talte myndig till ham. Den onde ånden for ut och gutten blev frisk i samma stund. Då disciplinerna blev alene med Jesus spurte de ham, varför kunde inte vi driva den ut? För de har så lite tro, svarte han. Sannligen säger de, om de har tro som ett sennepsfrö kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Hvordan leser vi denne historien? Jesus var nettopp kommet ned fra forherligets forklarelsens berg, hvor de hadde hatt en mektig, de tre av disiplene hadde fått se hvem Jesus er. Kommer de ned. Och så de andra disciplinerna, de då lyckas inte i och be för den här gutten som blir helbredad. Och så säger Jesus lite sån, jag kan se för mig att han är lite sån tuff. Sant? Ah! Vad är det med dig? Och jag är säker på den hjälpen på dessa disciplarna, ikke sant, fra att vara så glad för att se Jesus, och så får de sig en liten sån korrektion, så detta läpparna. Jesus, varför är du så sträng med oss? Är du snäll och god, kärlig Jesus? Men jag tror det var ett eller annat i tonefallet till Jesus som gjorde att selv om han det var en korrektion eller en han refsade dem, så det var det allikevel, så hörde de något i tonefallet hvor han kanske också ärtade dem lite grann. Kom gutta, kom igen då, hör här, tro som ett sennepskorn, det är det minste såkornet som finns, gutter. Så vi har bara sån tro så det här. Så kan det här, så kan du se det här fjället, flytta. Och det ska ske. Och då tänker jag disciplin. Och då blir det ännu mer missmod. Och vi har inte tro som ett sennepskorn igen. Hjälp, så liten tro vi har. Eller kanske de hörte, wow. Är det så lite som ska till? Är det sant, Jesus? Är det bara ett sennepskorn som ska till? Är det nog, Jesus? Jag tror det var sista versionen. Det var ett eller annat i måten Jesus sa det på det som tände något i dem. Och hvis vi ser på, vi måste se på sammanhangen och vi måste se på helheten av det Jesus undervisade, så tror du det att fra og refser dem lite grann, så inngjøt han tro og håp I disse kransene. Han sa, om det så bare tro som et lite sennepskorn. Gutter, fjell kan flytte seg. Bare vi har tro som et sennepskorn. Så läser vi fra annen undervisning som Jesus har, blant annet I Markus 26, og han sa, men Guds rike slik, det som når en mann har sådd korn I jorden, han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks, og til sist moden korn I akset. Så snart grøden moden, svinger han sigden, for høsten kommet. Hva forunderlig hva Jesus underviser. Han sier at bare så kornet kommer I jorda, så har det I seg selv potensial og en kraft. Det vokser, og det Gud som gir denne veksten. Det går natt, det går dag. Bonden aner ikke hvordan det skjer. Han bare sørger for at såkornet faller I jorda. Det bonden må putte det I jorda. Men så har dette såkornet I seg denne evnen til at det vokser, og så blir det modent korn. Først strå, så aks, og så modent korn I akset. Går vi videre, lenger ned, så står det, og han sa, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Så han, det som et sennepsfrø. Nå vi tilbake til sennepsfrøet. Han sier, når det blir sådd, det mindre enn noe frø på jorden. Men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Hva var det disiplene hørte når de hørte Jesus si disse ting? Og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det. Vet du hva? Jesus sprengte alle rammer I disiplene sitt hode. Han sa det, om bare dette sennepskornet som Guds rike snakker om, forfaller I jorda, og hvilken jord det han snakker om? Han snakker om hjertejorda deres, den jorda som du har på innsiden I ditt hjerte, om såkornet forfaller, om det så et lite såkorn som sennepskornet, om det for dette jorda ditt, om du tar imot det, I hjertet ditt, så har det en sånn sprengkraft I seg at det kan vokse og bli så stort at himmelens fugler bygger reder I skyggen av det. Og de disiplene som hørte Jesus sin undervisning, de assosierte en gang med gamle testamentet, så tenkte de, hvor det snakk om at fuglene kan begynne bygge reder I trærne? Jo, de skjønte det. Han snakket om at dette såkornet har sånn potensial. Når Daniel profeterte om Babylons rike, det var et verdensrike. Så sammenlignet han. Det så stort. Og da bruker han akkurat dette her fuglene som bygger rede I trærne. Han snakket om også når han snakket om Esekiel. Og Esekiel som profeterer om et kjempesvært rike som Egypt, så skriver han, alle fugler under himlen bygde rede I grenene, alle dyr på marken fødte sine unger under løvverket, og I skyggen av sedren bodde mange folkeslag. Disiplene sine tanker, de assosierte med dette uttrykket, kjempesvære verdensrike som har vært gjennom historien. Det sånn kraft I dette såkornet, sier Jesus, som dere har I deres hjerte. Denne lille troen kan vokse seg så stor at Guds rike kan vokse seg så stort igjennom mitt og ditt liv at det blir som et verdensrike. Det vil prege hele kloden. Så stor kraft finnes det I det som Jesus har sådd I oss ved sitt ord. Gud virker med sin kraft gjennom tro og etablerer Guds vilje her på jorden. Hans rike går fram genom tro som är verksam I kärlek. Och så snackar vi om bibelsk tro. Det är på en måte Gud är kärlighet. Är sant? Men tro, det står inte att Gud är tro, men det står att han verkar genom vår genom troen. Det är det redskapet, det verktyget, den kanalen som Gud brukar I mitt och ditt liv för Guds rike ska spresa på jorden. Och den rättfärdige av tro ska han leva. Kan jag och du göra någonting då? Är det helt tillfälligt vad som finns I våra hjärta? Vi snackade om det sist. Nej, vi och du kan ta emot detta sennepskornet. Detta Guds ord, de löften som finns där och putta dem I våra hjärta. Och hur gör du det? Ved att du enkelt säger ja, Herre, jag tror ditt ord. Jag tar emot ditt ord. Jag tar emot dina löften. Du öppnar upp hjärtat med att säga ja. Du håller Guds ord, vi håller Guds ord för sant. Och så skönner vi det att det har växtpotential I sig. Så brukar Jesus andra lignelser, ikke sant? Om Noah falt över vägen och Satan kom och tog det ifrån någon folk, men är du beskyttar våra hjärta så icke fienden kommer och stjäla Guds ord ifrån oss. Sant? Det är något vi måste göra. Står det att Noah falt på stengrund, alltså jordsmånet var så tynt att när det kom hete, varme så vissnade det till såkornet. Jesus sammanlignar det med förföljelse, motstånd på grund av för ordets skull. Så det är någon som ger upp, men en gång det blir lite motstånd. Nej, det fungerar inte. Eller Jesus snackar om att någon gång så bär inte såkornet frukt för att det är sådd bland torner och tistlar. Alltså det kommer in bekymringar eller rikdomens bedrag liksom tankarna och sinnet börjar handla om denna världen och lysten på allt det som denna världen har att tillby så dras ett människas hjärta bort ifrån Gud då säger han att då bär inte detta såkornet frukt vad ska du göra då? Vi sörjer för att bli vi bekymrade ja, så kastar vi det på Gud få ut bekymringen Det är gift för oss. Inte ansvarslöshet, men han kallar oss till att kvitta oss med bekymringen. Och märker vi plötsligt att sinne och hjärtat vårt dras emot ja, jobb, karriär, viktiga ting, men hvis det är det som fångar oss eller något annat, då måste du stoppa upp. Låt hjärtat bli korrigerat. Passa på jordsmånet ditt att Guds ord får leva. Och goda växtvillkor att det regner på jorden din att solen skinner på jorden din att vi lever I tacknämlighet och tackar Gud akkurat som så Abraham han tackar Gud för löften och så står det att han blev stark allt starkare I troen när han gav Gud ära det tog 25 år för Isak kom men sannolikt men att så kom han och det blev till välsignelse för all jordens befolkning för det att Abraham trodde och han var tålmodig nog När det trängtes. Så kom Isak, så kom löfte. Och så kom Jesus ut av den släkten. Och så är vi så vanvittigt välsignade idag. På grund av att Abraham vågde och tro på det Gud sa. Och så. Också när det blev motstånd. Också när ting tog lite tid för hans del. Men jag har tänkt på Gud. Yes, vad är viktigt för dig Gud I förhåll till den tro som du har gett mig? Jo, okej. Okay. Det ska växa. Jag ska tillåta Guds ord att växa. Så kan det växa I mitt liv. Men vad är viktigt för det här? Att få lov att växa I hjärtat mitt. För Gud har någon tanke om det. Och det är klart att vi är och du har vi har våra vardagsutfordringar vi ska, kanske vi har någon hälsoutfordringar eller kanske vi har utfordringar på jobben eller vi tränger hjälteexamen. Det är sådana ting som vi som har med liv att göra som vi tränger. Och det kan vi utösa vårt hjärta och säga Gud, tack för att du hjälper mig med dessa ting här. Det är sådana ting som praktiska ting, regningar ska betalas och så vidare. Allt det här kan vi bringa framför Gud och sätta vår lite här. Men det är någonting som är mycket viktigare, förstår man rätt, för Gud, att jag och du lar växa i våra hjärta. Självklart kännskap till han. Och bli bättre och bättre, djupare och djupare fällskap med han. Det kan vi växa i, snackar Bibeln om. Vi kan växa i kärlighet, i innerlig medynk och omsorg för varandra. Det önskar Gud. Men så tänker jag också att idag så ska vi fokusera på det att han verkligen önskar att vi mobiliserar i förhållande till alla de som ännu inte känner Jesus och tagit emot honom. Jag kommer lite in på det. Johannes 6:28-29 så står det: då sa de till honom: vilka gärningar är det då, Gud, du vill att vi ska göra? De spurte: vad ska vi göra för något, Jesus? Och han svarte: detta är den gärning Gud vill att det ska göra, tro på ham som Gud har sent. Tro på Jesus Kristus och tro inte att han är bara för dig, för han är för dig, men han är också för alla andra. Alla människor har rätt till att höra om Jesus Kristus, för Jesus döde för alla människor. Uansett religion, rase, kultur, var de nu är fött hen, så har alla människor döde Jesus för alla. Och så säger Jesus det att ingen kan komma till mig utan att far som har sänt mig drar ham. Och jag ska resa ham upp på den sista dagen. Det står skrevet hos profeterna: alla skall vara upplärt av Gud. Den som hörer på far och lärer av ham kommer till mig. Så läser vi 1 Timoteus kapitel 2, vers 1-4. Jag förmanar dere, säger Paulus. Jag förmanar dere, det starka ord på grekiska. Jag säger dere med kraft, med tyngd, med innerlig lidenskap och passion. Framför alla ting som du gör, säger Paulus, så bär från bön och påkallelse, förbön och tack för alla människor, säger han. I allt det vi är upptatt med i livet våra, så säger han: be för människor. Så fortsätter han: be för kungar, alla i ledande ställningar, så vi kan leva ett stilla och fredligt liv med Guds frykt och värdighet i allt. Detta är gott och nu Gud vår frälse gläder sig över. Och så säger han: han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sannheten och känna. Han som vill att, hur många då? Alla människor ska bli frälst och bli känt med sannheten. Detta är den absolut viktigaste troskampen som jag och du har så länge vi är här på jorden. De människan som Jesus döde för. Vi diskuterade lite här hemma om dagen. Vad är det som gör, vad är det att någon människa ser ut som de ger respons, medan andra, det verkar som de är, även om de får höra evangeliet, så är det närmast, det är inte något som tar tak. De ser på en måte, eller skönner inte varför det är liksom. Men vet du vad? Då ska vi be för alla människor. För jag var också sån en gång att jag skönte inte varför detta med Jesus var så viktigt. Jag fattade inte. Jag hade hört det och jag hade hört det, men jag skönte det inte. Intill, och jag vet att jag har haft bästa föräldrar som har bett för mig, mina föräldrar har bett för mig och säkert flera. Intill Gud kallade mig. Intill vi ser lyset gick upp. Alltså, det var bara så ögonen mina blev öppna. Det var något som skedde på insidan, så jag blev bara dratt Gud själv kallade mig. Det stod ingen kunde komma till Fadern utan att alltså att han blev dratt, och det var bara Gud själv som drog i mig, så jag kunde närmast inte, jag måste verkligen göra mig här för att stå emot, för jag bara visste, jag visste att nu kallar nu kallar Gud. Och här har du en viktig uppgave i att be för alla människor, så att det slöre som ligger över sinnet, så han inte ser den, Paulus snackar om att de ser inte den härligheten som skinner ut av Jesu ansikt. Men en förblindelse. Men när du ska be, och är det något vi ska verkligen kriga för, så är det att slöre ska bli tagit bort, så människor får en reell chans till att ta emot och tro på Jesus. För vi vet att det handlar om mycket mer än bara detta korta livet här. Det handlar om evighet. Det handlar om en evighet samman med Gud eller en evighet i förtapelse. Det är seriöst. Gud kommer inte att tvinga någon till himlen. Han är rättfärdig. Han kommer inte att tvinga någon till himlen. Men jag tror att det är många som när de får ögonen upp så de ser vad Jesus har gjort och de skönner att himmel och helvete är verklig, så de kan ta ett rejält valg. Men idag är det många som har tagit valg på helt fel grundlag. Och vi måste hjälpa dem så de får se. Och då är bön det att du ber är viktig, för det rydder väg i den usynliga världen så att Guds ånd, Guds kraft kan röra vid folk så de kan, ögon kan bli öppna. Hvordan ska vi be, kan vi spöra? Be med indelig uppriktighet för människor runt dig i din familj. Men vi kan också bruka Guds ord konkret och la det fylla hjärtan våra, så att troen vår växer i förhållande till att människor ska komma bli känt med Jesus. 5 Mosebok 36 så står det: Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommares hjärta. Så du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, slik att du ska få leva. Den bön du kan be om. Gud, du har omskåret mitt hjärta. Det är ju ett bildspråk. Det är ju det att Gud, du har omvänt mitt hjärta. Omvänd mig Gud så jag kan vända om. Gud, ge omvändelse till mina barn. Ge omvändelse till min släkt. Ge omvändelse till mina vänner. Ge omvändelse i hjärtat. Så det av en hel vilja kan vända sig till sanningen. Den bön är du ska be. Och när du tar dessa löften in och du sätter navnet på ungarna dina och på släkta di, så skapar detta såkornet något in i det innerste av oss. Plus, det börjar att bli viktigt för oss. Då är det inte längre bara att den och den är sån och den har gjort det och den är så vansklig och den är så hopplös. Nej. Då börjar vi att se med de ögon som Gud ser och ser. Här finns det. Det finns någonting i den här persons hjärta som Gud kan ta tag. Så att Jesus kan bli uppenbart. Då försvinner likgyldigheten. Då börjar det att ta bönan våres. Jag tror rätt och slett att Gud kallar mig och dig att ta på oss boxehandsken i denna tiden här. Det är en krig om människors liv. Och alla vi som har tro och känner Gud, på med boxehandsken. Är det någon vi ska slåss för? Ser våra barn och våra barnbarn och våra onkler och tanter och nieser och nevöer och föräldrar och vänner. Det är lättare att be för de som, eller kanske det är inte lättare, inte vet jag. Och de vi känner än de som är långt borta. Men Gud, låt mig formulera, gentar mig själv och formulera det. Gud tränger min och din tro på att människor ska bli uppväckt, komma ut av mörker och in i lyset. Min och dina bönner har stor betydning på detta område här. att vi aktiviserar troen så att folk som aldrig är kristna blir bevarade i troen. Mer än och krafter som prövar att ta det bort. Att vi aktiviserar troen, vi ber för varandra så att vi växer. Och att, som jag sa, stadig nya får ögonen upp. En annan vers som det går an att bruka i Jesajas. Vi delte ju detta vid nyåret här. Hör nu Jakob, min tjänare, och Israel som jag utvalt, så säger Herren som lagat dig och format dig i mors liv, han som hjälper dig. Var inte rädd, min tjänare Jakob, Jesrun som jag utvalt. Och så säger han, jag öser vann över det törste och bäcker över det törre. Och så, ja, han säger, det är tört många städer. Det är tört i många människors liv. Det är också som det är. Det växer inte. Troen växer inte. Men så säger han, jag öser min an över din ätt och min välsignelse över dina efterkommare. Det ska spira fram som siv i vann som popplar vid bäcken för. En ska säga, jag tillhör Herren, en annan ska kalla sig vid Jakobs namn. En ska skriva i sin hand till Herren, och Israel ska han få som hedersnamn. Så Gud kallar oss, med dig, icke till att vara virksomme i frykten eller bekymringen. Hvordan ska det gå? Icke vara virksomme i förtvivlelsen, uroen, men vara virksom i troen. Vara virksom i mot och i uthållighet ved hjälp av Guds ord. Ta Guds ord. Disse löften som jag nämnde nu är någon exempel. För det är liv och kraft i Guds ord. Och så förkynner du det, sätter du namn på det du bär i ditt hjärta. Och så förkynner du det, talar det ut över dem. För det är det något som fin icke kan stå emot, så är det kraften i Guds ord. Rydder du väg, banar väg, så att människa kan få ett reellt valg. För så länge det är slör och en icke ser och en icke skönner och en, det är ingenting som tar tak, så, men det kan förändra sig. Och där kommer min och dina bönner är väldigt betydningsfull. Jag ser det i vår egen hus och hem. Tala Guds ord ut över ungan. Så tittar han också över släkten. Se hur viktigt det är. När det är två onklar på Kirsten sin sida. Bägge två kommer till tro. De bägge dör nu. Bägge kommer till tro på det sen på i avslutningen av livet. Vi har många andra som är bara, vi bara känner Gud mobilisera nu för. Är du med? Har en fantastisk privilegium att få be för en som tog emot Jesus här igår. Det är så göj. När folk bara vill. De bara tror. De bara vill. Det är ju fantastiskt. Men det har varit en process för det. Det var inte sån med en gång. Men så modnes det, så kornes med sådden. Och så är person klar. Sån är det. Vi sår, vi vannar, men Gud ger växt. Okay? Så min och din jobb är så vannar och så ger Gud växt. Så vannar, så ger Gud växt. Därför ska du inte ge upp, dina böner är betydningsfulla. Så kanske du har liksom duttit lite. Ja, men ta det fram igen. En hilsen från Herren. Din släkt. Jag och Josua sa det. Jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Så vet jag det, vi kan inte tvinga någon. Men det är nog med när Gud kommer på barn. Så kan ni vara så motvilliga de vill. Han är väldigt stark. Gud är väldigt stark. Att överbevisa. Och det är den helige andens jobb. Hvis du prövar att dunka frälsen ner i huvudet på någon så funkar det dåligt. Låt Gud överbevisa. Men var du på, var vaken, var på i bön, tal ut, fortäll när du kan. Var frimodig. Var frimodig. Så ska vi fällskap få se att ögon går upp till fler och fler. Också i Norge. Det sker enorma bevägelser enkelte städer bland folkeslagen. Bland muslimer. Det är fenomenalt vad som sker enkelte städer. Folk som var totalt stängt, totalt förblinda. Idag börjar ögonen gå upp. För vem Jesus är. Men det är där ute. Nu snackar vi om här. Min familj, min släkt, mina vänner. Amen. Halleluja. Spör Gud. Det kan vara konkreta människor som du speciellt bär i ditt inre. Spör Gud. Herre, led mig till någon specifika vers som jag kan be ut över. Och så sätter du namn på person. Ingen av oss klarar att rumma hela världen. Men vi rummer någon. Någon människa kan vi rumma. Och aktivera och sträcka ut vår tro till Gud för. Så Gud, det stod att vi skulle be för alla människor. Men han skönner ju det att det finns 7 miljarder på jorden. Så det är lite. Om vi skulle nämnt alla vid namn så hade vi inte kommit långt. Men det är någon som finns i din närhet så du känner namnet på så du känner ansiktet på dem la hjärtat ditt bli motiverat mobiliserat la troen bli aktiverat och så la resultatet vara upp till Gud men bruk den bön bruk den mun bruk den troen du har och så lär du den växa och så aktiver det ordet bruk tal be förkynn ska vi se att ting som verkar låst börjar öppna sig upp och jag ska säga det din familj din släkt där har du stor inflytelse. För det är din släkt. Och du är rättfärdig. Och i Guds öga så är hans öga på släkten. Han är på dina barn. Han är på dina barnbarn. Han är på hela släkten för det du tror. På grund av att du är rättfärdig så är det något med hela din släkt som har Guds uppmärksamhet. Amen. Men bli väldigt konkret. Låt oss vara väldigt konkret. La Gud ge dig någon ord och så brukar du det i bön. Amen. Nu ska jag stoppa där. Jag tror att vi har fått något att tänka på. Allt är möjligt. För Gud och den som tror. Och detta är nu gentar jag mig själv, jag ska inte säga det flera gånger, men detta är viktigare för Gud än allt annat vi håller på med. Halleluja. Kan vi be? Tillsammans.